Yes, nu är klockan 11 här och vi ska köra igång här från Optikerpoddens lilla hörn. Hej allesammans, både besökarna och lyssnarna. Och varmt välkomna tillbaka till den här exklusiva live-inspelningen av Optikerpodden med mig, Jonas Upphagen. Vi spelar alltså in live från Optikmässan 2024 på Stockholm Waterfront Congress Center. Och det här är Optikmässans andra dag och därmed även andra dagen för Optikerpoddens live-inspelning. Idag ska jag prata med Johan Hedström från Karolinska Institutet. Och här kommer vi ta del av pågående forskning i Sverige. Men särskilt ska vi titta närmare på Leberts hereditära optikusneuropati som är Johans forskningsområde. Så nu säger jag hej Johan och varmt välkommen till Optikerpodden.
Tack Jonas.
Vad kul att du tar dig tid att sitta med mig så här. Men innan vi djupdyker eller tittar lite närmare på Lebers hereditära optikusneuropati så skulle det vara fint om du kunde ge en presentation av dig själv och din bakgrund inom ögon.
Mm. Jag är legitimerad optiker. Tog min examen från Linnéuniversitetet i Kalmar 2012 och jobbade därefter som optiker i butik. Innan jag 2018 läste magisterutbildningen på Karolinska Institutet. Trivdes väldigt bra, så jag blev kvar. Så 2019 började jag som klinisk handledare och har kursansvar och föreläser på både utbildningar på grundutbildningen och på magister DO-utbildningen. Sen 2022 så går jag forskarutbildning, är doktorand med Abhinaya Priyavenkattaraman som huvudhandledare. Och har även en timanställning på akutmottagningen på Sankt Eriks ögonsjukhus då jag hoppar in ibland och jobbar som optiker på Sankt Eriks.
Okej. Okay. Har du hunnit jobba? Jag hängde inte riktigt med där. Har du hunnit jobba någonting i butik under din yrkesverksamma tid?
Mm. Jag började jobba som assistent 2008. Och så jobbade jag som assistent under tiden som jag läste grundutbildningen. Okay. Så mellan 2012 och 2018 jobbade jag som optiker i butik.
Okej. Okay. Skulle du kunna ge exempel på hur en arbetsdag eller en arbetsvecka ser ut för dig?
Jag skulle säga att det roligaste med mitt jobb är att det är så varierande.
Ja, jag kan misstänka det.
När jag har kursansvar, så de månaderna, då är det mycket administrativt. Lägga schema, föreläsa, förbereda. Skriva tentor, rätta tentor, ha dialog med studenter. När jag får fokusera på min forskning, då träffar jag studiedeltagare, patienter. Och då blir det väldigt mycket kliniska undersökningar. Och sen så har jag ju då utbildning då jag själv läser kurser. Och då blir det perioder då man sitter i skolbänken.
Okej, kan du ge exempel på vad det är för kurser som du pluggar?
De senaste kurserna jag har läst, det har varit statistik. Så jag har fått lära mig mycket statistiska analyser. Jämställdhet inom vård. Där har vi ett projekt som tittar på livskvalitet. Då vi vill se om det finns skillnader mellan olika faktorer, geografiskt, mellan män och kvinnor. Och då har jag läst en kurs för att få mer förståelse. Så vi brukar säga att det är sådana projektspecifika kurser som man läser. Så väldigt blandade kurser.
Okej. Jag vet inte om du har insyn i det här, men vet du om det pågår några andra spännande forskningsprojekt inom ögon på Karolinska Institutet?
Mm. Det är ju en väldigt inspirerande miljö att vara på för att du får se mycket annan forskning. Vi har forskningsseminarium så regelbundet så kommer det forskare och presenterar sin forskning då man får se lite vad som pågår. Och jag är även tillsammans med min doktorandkollega Anne Rombaut ansvarig för något som heter Junior Faculty då doktorander, masterstudenter från Karolinska men även från andra universitet presenterar sin forskning i en väldigt kravfri miljö. Så där får man höra en hel del vad som försiggår.
Okej. Är det något av de här forskningsprojekten på Karolinska institutet utöver ditt egna som du följer med intresse? Eller något som du tycker är extra spännande?
Mm. Det är en pågående studie om neuroprotektiv behandling för glaukom. Det är ju säkert många som har talat om den här kosttillskottsstudien som pågår. Den följer jag med intresse. Skulle det vara positiva resultat som vi verkligen hoppas på, då skulle det kunna hjälpa så otroligt många människor om vi tänker oss glaukom som sjukdom. Men den skulle även kunna eventuellt gå och föra över till andra sjukdomar när man tänker skydd.
För eventuella lyssnare och besökare här som inte riktigt har koll på vad det är för studie, vad är det för studie med kosttillskott som du refererar till?
Den studien som vi har här i Sverige, den heter Swedish Glaucoma Nicotinamide Trial. Och det är Umeå universitet som är huvudman, men den bedrivs på flera platser i Sverige. Och dit kommer nydiagnostiserade glaukompatienter som inte har fått någon tidigare behandling eller som bara haft behandling en väldigt, väldigt kort period. Och då randomiseras de till antingen att få placebo eller till att få ett kosttillskott som man sedan följer under 2+2 år för att se hur synen utvecklas. Där finns det pilotstudier som har visat att det här kosttillskottet har skyddande effekter.
Okej, ja, spännande. Ja, men jättebra Johan, då har vi lite bättre koll på dig. Så att nu när vi har lite bättre koll på dig så kan vi väl titta lite närmare på Lebers hereditära optikusneuropati. Kan du berätta lite om sjukdomen och vad det innebär för personer som drabbas av sjukdomen?
Mm. Lebers hereditära optikusneuropati, eller LON som vi brukar säga förkortat, det är en sjukdom som beror på att man har en mutation i sitt mitokondriella DNA. Så att det är en ärftlig sjukdom. Vi ärver våra mitokondrier från våra mödrar. Så har man de här mutationerna, då riskerar man att utveckla den här sjukdomen. Och utvecklar man sjukdomen, då går man oftast från ett helt normalt seende till att klassas som blind på dagar, veckor eller månader. Så det är ett väldigt snabbt förlopp. Och nästan alla har grav synskada på båda ögonen inom ett år. Typiskt så drabbas man mellan 20-30 års ålder. Och det är vanligare att drabbas som man än kvinna. Men vi har fall i Sverige på personer från under 5 år till personer över 70 år när de drabbas. Så att man kan drabbas i alla åldrar.
Okej. Om vi tittar lite närmare på symptomen, går det att säga någonting om symptomen om det påminner om någon annan ögonsjukdom? Om det är synfältet som minskar eller om det är synskärpan som drabbas först, går det att säga någonting mer om symptomen?
Tittar man på symptomen så är det typiska att man får ett centralt synfältsbortfall. Så på så sätt så kan man ju påminna en hel del om AMD. Men att det går väldigt fort. Och så får de då centrala synfältsbortfall. Detaljseendet blir ju kraftigt påverkat. Men de har kvar funktion i periferin. Så träffar man en person med LON, de personerna kan komma och möta dig. De kan gå fritt i ett rum, men de kan inte se detaljer. Det är deras symptom helt enkelt.
Okej. Hur kommer det sig att du kom in på den här forskningen då? Vad är det som gjorde att du valde just LON?
Jag skulle säga att de har en väldigt stark patientgrupp. De har motiverande och väldigt inspirerade ambassadörer som har hjälpt till att liksom lyfta upp sjukdomen på radarn. För svårigheten med ovanliga sjukdomar, det är ju att nå ut. Vi tror att det finns 200 insjuknade i Sverige. Men vi har hittat ungefär 100 personer. Så det är ju en väldigt ovanlig sjukdom. Men de här individerna, den här patientorganisationen, de har varit väldigt inspirerande. Sen att jobba i den miljön jag gör och ha kollegor som är väldigt drivna och brinner för att förbättra vård, det har också varit väldigt motiverande.
Okej. Hur upptäcker man de här patienterna? Vart hittar man dem? Hur kommer de i kontakt med... Hur hittar ni dem?
Vi hittar dem genom ett register. Sen några år tillbaka så finns det ett forskningsregister där man som anlagsbärare eller insjuknad med LON kan välja att delta. Så att man måste ge samtycke för att få vara med i registret. Men det registret använder jag mig av för att ta kontakt med deltagare då. Det är så jag hittar dem. Hur de hittas i vården eller hur man upptäcker det. Typiskt är det ju att man får ett synbortfall centralt på ett öga. Det är ingen smärta. Och sen så sker det samma på andra ögat inom några dagar, veckor eller i vissa fall månader. Och då gör man ett helt enkelt blodtest och tittar efter de här mutationerna. Hittar man mutationerna i kombination med symptomen, det är då man får den här diagnosen.
Okej. Ja, så det är alltså väldigt svårt för oss optiker att screena för den här sjukdomen?
Ja, jag skulle säga att det är omöjligt att screena för den. Tittar vi på screeningprocessen, en frisk anlagsbärare, där ser vi ju inte att personen har sjukdomen. Och är det som så att man inte har någon anhörig som är drabbad, då vet man ju heller inte om anlaget finns. Någon måste vara första drabbade, testas och hitta anlaget för att man ska kunna se att det finns i släkten. Och då är det ju bara på mammans sida man följer sig tillbaka. Så screena för det är ju väldigt svårt. Man måste veta att mutationen finns.
Okej. Finns det några behandlingsmetoder idag för LON?
Tittar vi i Sverige och i flera andra länder så finns det nu ett godkänt läkemedel. Och det får man i det akuta stadiet. Så när man drabbas, då får man det här läkemedlet som man tar i tablettform. Och så tar man det i 1-2 år efter att man har drabbats. Och det är en bromsande behandling. Så det är tyvärr inget botemedel. Men tittar man på gruppnivå så ser man att de som får den här bromsande behandlingen har en bättre bevarad syn i slutstadiet.
Okej.
När de då klassas som kroniska därefter.
Finns det några pågående kliniska studier eller terapier som kan vara relevanta för personer med LON?
Det pågår studier för genterapi. Det har vi inte i Sverige än, men det finns i Europa. Då man får en injektion och där har man sett positiva resultat. Men vi hoppas att det även ska bli aktuellt att kunna göra de här injektionerna i Sverige.
Okej. Vad säger då de senaste rönnen kring forskningen kring LON? Och jag antar att det är du som har koll på de senaste rönnen.
Ja, tittar vi på våran forskning, det vi gör just nu, då har vi sett att det finns korrelation mellan strukturmätningar och funktionsmätningar i det kroniska stadiet. Så tar vi OCT-mätningar, optisk koherenstomografi, när man tar ett fotografi på näthinnan, mäter tjockleken på näthinnan. Då ser vi att gör man en sån mätning som är snabb, enkel och finns i stort sett på alla mottagningar, då kan man koppla det till synfunktion. Och det här tror vi ska vara användbart för att i presymptomatiskt stadie hitta förändringar, men även följa under progressionen för att kunna få en prognos och även kunna utvärdera läkemedel.
Okay.
Sen har vi en livskvalitetsstudie då vi tittar på livskvalitet, alkohol och tobakskonsumtion. Och varför vi har valt alkohol och tobakskonsumtion, det är att det till viss del är kopplat till insjuknande. Och där har vi sett att det tyvärr är som så att både de drabbade och de friska anlagsbärarna har en hälsa som är generellt lägre än en referensgrupp.
Okej. Kan du ge exempel eller kan du berätta om några utmaningar som du har stött på under din forskning? Eller vad har varit den största utmaningen som du har stött på med din forskning?
Den största utmaningen det är ju att få in alla de här deltagarna. Det är ju en ovanlig sjukdom och som jag nämnde i början, vi har hittat ungefär 100 personer som är insjuknade som nu finns i vårt register. Och de personerna de finns ju över hela Sverige, så att få in alla personer för undersökningar, det har varit ett problem. Sen när vi har gjort mätningarna så har vi sett att resultatet som mjukvaran ger oss, helt enkelt när den ska segmentera de olika delarna av näthinnan, det blir fel, för det är så förtunnade näthinnor. Så när instrumentet försöker sätta gränserna, då klarar inte instrumentet av det. Vilket gör att tar jag ett fotografi på en ögonbotten så tar det mig ungefär en timma att få fram resultatet. Och vi tar ju fler fotografier på varje person, så att det är många timmar för varje undersökning. Så tiden har varit ett problem också, att helt enkelt det tar tid att göra de här mätningarna.
Okej. Om vi vänder på frågan då, vad har varit det största framsteget, eller är det någonting som du kommer ihåg som att det här var jag väldigt stolt över, det här gick väldigt bra, eller är det när du väl får tag på en person som du vill undersöka?
Mm. Nej, men det är ju en framsteg varje gång man får träffa en person och göra undersökningarna. Personliga framsteg, man blir mer motiverad, inspirerad, men även en möjlighet att bli mer ödmjuk just med de olika förutsättningarna som vi har. Resultat som jag har fått fram, de här korrelationerna mellan struktur och funktion, det har varit ett framsteg. Och även de här livskvalitetsstudierna där vi har sett att måendet inte är riktigt lika bra. Det är ju ett framsteg att få fram den informationen för att nu kunna gå vidare och göra eventuellt förebyggande arbete och arbeta med copingstrategier.
Vad tror du om framtiden då? Finns det några specifika mål eller riktningar som ni jobbar mot?
Målet är ju att förbättra vården för alla inom sjukdomen, både de friska anlagsbärarna och de som har drabbats. Så att vårt mål är att kunna förbättra vården i hela Sverige för den här patientgruppen. Och det här är ju en mitokondriell sjukdom. Det är en ovanlig sjukdom, men den vanligaste mitokondriella sjukdomen. Så min förhoppning är ju att resultat som vi får fram även går att tillämpa på andra mitokondriella sjukdomar.
Okej. Och är det nästa delmål som du har, eller vad är nästa delmål skulle du säga med din forskning?
Nästa steg det är att till viss del fokusera på de friska anlagsbärarna. Följa dem över tid, göra mätningar för att se om man kan hitta subtila skillnader eller små förändringar. Men även förhoppningen är att kunna erbjuda alla friska anlagsbärare undersökningar när de vill, för att kunna fungera som en lugnande hjälpmedel om det är någon som är orolig för att de är rädda för att utveckla synnedsättning.
Okej. Hur viktigt är samarbetet då mellan andra forskare och institutioner för att driva forskningen framåt?
Just när det gäller ovanliga sjukdomar så tror jag att det är väldigt viktigt. Det finns ju begränsat antal per land, men jobbar man tillsammans över gränser, ja, men då har vi ett mycket större upptagningsområde, många fler som kan delta, så att samarbete tror jag är väldigt viktigt.
Finns det något samarbete just nu som ser lovande ut?
Det gör det. Det finns studier som samarbetar och jag har ett möte nästa månad då vi ska se om vi kan skapa fler samarbeten i Europa.
Spännande. Hur ser du på betydelsen av att sprida medvetenheten kring sjukdomen, både till kollegor och den medicinska delen, men även till allmänheten?
Mm. Nej, men tittar vi på kollegor och vårdpersonal, där tror jag det är väldigt viktigt att ha den här kunskapen, för det är till oss som de här personerna kommer söka sig. Och har man en större kunskap, då är det lättare att få den hjälpen som man kan få så tidigt som möjligt. Man vet vad man ska leta efter för tecken och man vet vad man ska remittera de här patienterna. Tittar man på allmänheten, då tror jag det är viktigt att allmänheten har en större kunskap om ögonsjukdomar överlag. Det vet ju vi som jobbar med patienter med ögonsjukdomar, att de flesta sjukdomarna, de ser vi ju inte utifrån. Så man ser inte på en person om den eventuellt behöver mer hjälp. Går vi utomhus nu och det är snö, de här taktila plattorna, de är täckta med snö. Är det en person som går med kryckor, det är lätt att erbjuda hjälp. Men är det en person som inte ser, det kan vara väldigt svårt att se att den personen kanske behöver lite mer hjälp. Och lär man sig det mer som allmänhet, då tror jag det är lättare att erbjuda den hjälpen.
Vad gör man då, eller vad gör du för att få ut den här informationen till allmänheten?
Vi jobbar ju med Lone Eye Society, som är patientorganisationen. Vi är även i diskussion med SRF, Synskadades Riksförbund, och delaktiga när de anordnar olika informationsdagar där vi är och presenterar våra resultat. Det presenteras även på kongresser där jag har rest runt och presenterat vad jag sysslar med. Och sen så är det ju vetenskapliga tidskrifter där man skriver artiklar.
Ja, jag förstår. Har du några råd eller insikter att dela med dig till studenter eller unga forskare som är intresserade av att jobba inom ett forskningsområde, inte nödvändigtvis ditt, utan som vill komma in i forskningsvärlden?
Men ta kontakt med kollegor, med sjukhus. Det finns väldigt många arbetsuppgifter där vi behöver hjälp. Rekrytering, undersökningar. Vi har nyligen fått kritik för att kunna göra undersökningarna på andra platser i Sverige, andra mottagningar. Så har man undersökningsredskap och är motiverad till att göra mätningar, då finns det arbetsuppgifter. Sen så skulle jag säga att studerar man så får man ännu mera möjligheter. Så vidare utbildningar och kurser, det är någonting som underlättar.
Okej. Men vilka egenskaper tycker du är viktigare om man ska jobba som forskare? Vad tycker du är viktiga egenskaper hos den som eventuellt vill börja jobba med det här?
Jag skulle säga att man behöver vara envis. Allting tar längre tid än vad man tror från början. Man måste vara noggrann så att allting blir korrekt gjort. Och sen så behöver man vara en problemlösare. För vad gör man när det är någonting som inte fungerar så som man vill? För de här patienterna som vi undersöker, de reser ju ofta långväga. Och kommer de en dag då ett instrument krånglar, men då behöver man veta hur man fixar det problemet.
Och vad tror du? Kommer man hitta något botemedel för LON i framtiden? Vad tror du? Vad hoppas du på?
Ja, men det hoppas jag ju verkligen på. Men det är så mycket som vi inte vet om sjukdomen. Vi har en skillnad mellan män och kvinnor. Män drabbas oftare. Varför det är sån plötslig synförsämring, att den inte är långsam som de flesta andra sjukdomar. Hittar man svaren på de frågorna, då tror jag att man kan göra mycket bättre behandlingsmetoder, ha mer precisa mediciner. Så får man svaret på det, då tror jag att man i framtiden kommer att kunna erbjuda bättre behandlingssätt helt enkelt.
Okej. Och vad kan vi förvänta oss? Vad tror du? Vad händer här nu de senaste kommande åren? Vad är nästa steg med forskningen?
Tittar man på LON, då tror jag att det kommer vara mer diskussioner just om de här behandlingarna med genterapi. Det tror jag kommer vara nästa steg. Men även att vi får bättre instrument, vilket gör att vi kan göra mer precisa mätningar och på så sätt få en större kunskap. Det tror jag är nästa steg.
Okej, ja, jättespännande. Ja, nej, men nu har jag faktiskt ställt mina frågor som jag hade här. Är det någonting som du känner att jag borde ha frågat, eller är det någonting som du känner att det här bör vi lyfta fram också?
Nej, men jag tycker dina frågor var jättebra. Det har varit väldigt roligt att komma och berätta om min forskning. Så nej, men jag tror det.
Jag har det fått heltäckande
säga mina svar. Mm. Ja, men jag vet inte om det är någon i publiken som har någon fråga.
Ja, finns det några frågor från publiken?
Eller det var klart.
Allt är klart, glasklart som vi säger i branschen. Ja, men toppen, tusen tack Johan. Tusen tack för att du tog dig tid. Och det här var allting som Optikerpodden hade att bjuda på för den här gången. Och jag vill passa på att tacka Martin Claesson och Optikmässan för den här inbjudan till den här live-inspelningen. Och jag vill även rikta ett stort tack till Johan och både gårdagens och dagens gäster. Och avslutningsvis stort tack till alla lyssnare och besökare som har kommit under helgen. Så att vi hörs. Ja, men jättefint Johan. Tusen tack.
Provar igen. Jag heter Johan. Jag kommer att vara med på Optikerpodden. Prata om min forskning. Hur låter det? Funkar det bra? Är det någon störning? Ja. Ja, men det låter bra.